Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Det är liksom första halvleken i mitt liv. Det har varit allt ifrån massa dramatik. Det har kraschat flygplan, bilar, tågkrasch, hästkrasch, båtkrasch, motorcykelkrasch. Jag har kraschat allt som går att krascha. Och jag är fortfarande här. Jag är fortfarande kvar. Och det är man ju tacksam för.
Han har tillbringat en lång tid i fängelse och skrev då bland annat om sin självbiografi. Det handlar om tro, hopp och kärlek. Vem snackar jag med? Jo, Runar Sørgaard. Varmt välkommen hit, Runar Sørgaard.
Tusen tack, Lotta.
Nyutgåva av självbiografin Gud gav oss 10 bud, jag har brutit mot 9 av dem. Hur känns det att vara predikant och brutit 9 av 10 Guds bud?
Det känns så där kan man säga. Det känns inte så jättebra. Men alla människor, oavsett om man går till kyrkan eller om man inte går till kyrkan, så har man ju alla gjort fel, man har begått misstag, man har vissa kapitel i sitt liv som man inte är jättestolt av och som man inte gärna har en högt läsning om. Och det är samma sak liksom när man är kristen, att man är ju allt annat än felfri, men det man försöker att ta fäste på, det är liksom förlåtelsen, försoningen och nåden till att kunna lära sig och inte ligga kvar när man har fallit.
Varför ska man läsa din självbiografi, tycker du?
Jag har haft ett otroligt innehållsrikt liv. Det har varit fantastiska år. Det är liksom första halvleken i mitt liv. Det har varit allt ifrån massa dramatik, kraschat flygplan, bilar, tågkrasch, hästkrasch, båtkrasch, motorcykelkrasch. Jag har kraschat allt som går att krascha. Och jag är fortfarande här, jag är fortfarande kvar. Och det är man ju tacksam för. Men jag försöker också dela med mig av olika insikter, inspiration, också inspirera till det här att försöka och identifiera vad man vill och vad man önskar. Och sen en viktig sak också, det var ju det som hände när jag var på South Fork Ranch i Dallas. Från den gamla goda serien Dallas. Då jag fick berätta för mig hur mitt liv skulle se ut.
Vem berättade
det? Jag kände ju att det var ju Gud på något sätt som talade till mig. Så att allt det som jag skulle vara med om, uppleva. Och så faktiskt har slagit in otroligt mycket.
Men inte fängelset, va?
Nej, den såg jag inte komma, för att citera en viss politiker. Den såg jag inte komma, men jag kände att jag skulle identifiera mig med två stycken bibliska personer, en är Josef och andra David. Och Josef, han hamnade visserligen i fängelse också. Han blev utsatt för ett försök att förföras och han vägrade det, så då hamnade han i fängelse oskyldigt. Men jag kände att det var liksom en viktig bakgrund och information också för de som inte känner mig, att förstå hur jag är, hur jag tänker, hur jag resonerar, vart jag kommer ifrån, vart jag är på väg någonstans. Och sen också i och med att det är så extremt mycket lögner, rykten som alltid har omgett mig, så känner jag att det var också ett bra tillfälle också att sätta skåpet på plats och informera om vad som har varit sant och vad som inte har varit sant.
Märkligt att Gud dök upp just där då, eller blir du inte förvånad? På South Fork Ranch. Av alla platser.
Av alla platser. Det var otroligt. Alltså jag blev tagen, jag hoppas säga på sängen, men jag blev tagen i solstolen. För jag låg i solpoolen där, vid swimmingpoolen där. Nej, men alltså, det var väldigt märkligt. Och det som också har varit ännu märkligare, det är ju att efter det så har jag träffat Och också Larry känner ju Larry Hagman som spelade J.R. Shailene Tilton som spelade Lucy talade jag för liksom, på Hollywood Theater vid ett tillfälle. Hon kom fram till mig. Hon jobbade då som journalist på The Globe om jag inte minns fel. Hon önskade prata med mig och att jag skulle be för henne. Och sen har det varit kopplingen till Dallas har varit väldigt märklig och väldigt lustig på många sätt och vis. Mm. Jag håller med dig. Jag har märkt att han dök upp just där.
Där kom Gud, ja.
Där dök han upp.
På South Fork. Ja. Dallas-ranchen. När man läser om när du var liten då så är du otroligt ivrig. Det verkar som du vill ut och upptäcka livet hur fort som helst.
Ja. Ja, alltså, jag växte upp i en liten stad som heter Kongsvinger. Ganska nära gränsen, men jag klarade mig precis som jag brukar säga. Men jag var otroligt nyfiken och är fortfarande minst lika nyfiken, om inte mer idag. Så alltså, att jag var väldigt angelägen om att komma ut i världen, se saker, lära mig saker, uppleva saker.
Du ville åka till New York redan när du var 12?
Ja, när jag var klar i sexan så kände jag att nej, men varför ska jag vara här för i den här lilla hålan? Jag vill ut. Men som tur var så fick mina föräldrar mig på bättre tankar.
Sen fastnade jag också vid att du har alltid haft långt hår istället för kort hår. Som frikyrkliga barn brukar ha. För att du har alvöron. Nu har du håret bak i en knut och jag ser inte. Är det alvöron? Ja, det är lite.
Ja, lite.
Varför blir de sån?
Ja, enligt den information som jag fick så jag var näst största babyn som föddes i Norge 67.
Hur lång var du då?
Jag var 57 eller 59 centimeter lång. Uh-huh. Och vägde 5,7 kilo.
Det är stort.
Allt, nu vet jag att det är svårt. Ja. Så att då drog de mig med tång i öronen för att få ut mig. Så att då blev brösten skadad. När jag gick i lågstadiet och mellanstadiet, då såg man ut som en liten alv. Ja. Och det var så jättekul. Så att redan då så hade jag lust att ha långt hår, men det fick jag inte. Men sen när jag blev större och bestämde själv, då tog jag det. Och sen har jag fortsatt att vara en rebell sen dess.
Hur var det att växa upp i ett kristet hem eller frikyrkligt hem?
Det var helt fantastiskt. Självfallet så när jag växte upp liksom på 70-talet så var det ju mycket bud, regler och krav som jag inte var särskilt förtjust i. Vilket gjorde också att jag gjorde uppror emot det och jag ifrågasatte det. Började i tidig ålder själv att läsa Bibeln för att se, liksom, stämmer det här? När jag upptäckte att det inte stämde så konfronterade jag både familj och släkt och kyrka med att nu får ni skärpa till er och sluta med hyckleriet, för ska man vara kristen så ska man vara det så som Jesus var och så som Jesus sa vi skulle vara. Och han höll inte på med sånt här trams, utan det här är traditioner som ni försöker pracka på andra och det är inte aktuellt när det gäller mig.
Du fick åka med din pappa när han var ute och predikade.
Ja.
Hur var det?
Det var jättespännande, jätteroligt. Vi åkte mycket i Sverige faktiskt. Och på 70-talet så var det också väldigt mycket i Småland. På 70-talet så var det ju två stycken som var väldigt kända i Sverige. Det var Evy Törnquist hette den ena och Pelle Karlsson den andra. Det var lite den tidens Carola, om man ska säga så.
Sång och musik, ja.
Sång och musik. Så att jag fick vara med om mycket och hade fantastiska minnen som jag kunde ta med mig och stärkas och utvecklas och försöka tillgodogöra mig och lära mig någonting från.
Jag har också förstått att du var lite sådär, att du gick och drog folk i kjolarna och sa, är du fräst eller?
Just det. Jag var väl lite sådär plågoande när jag var liten. Nej, alltså, som jag nämnde, jag var ju med farsan när han var ute och predikade runt om i Norge och Sverige. Så att jag lärde mig ju liksom vad han sa och vad hans polare sa. Så att jag blev ju en sån här liten predikantkopia redan då. Så att jag var väl ganska både liksom ohämmad och liksom fri själ. Så att jag hade inga problem att rycka folk i jackan och ställa vissa obekväma frågor som jag då upptäckte och förstod allt mer utav när jag blev äldre. Att det var kanske inte de mest passande replikerna att dra till mig i postkön.
Vad minns du? Var det någon som blev arg eller vad sa de?
Jag har inget minne av att någon blev arg. Jag kommer ihåg en gammal tant som sa, ja, jag är på väg dit. Hon såg inte så jätterolig ut. Hon såg lite så ut så här ja, lite småhäxig, så att då ställde jag en följdfråga och så sa jag, är du verkligen säker på det? Så att jag var nog lite, jag var inte A4 som vi säger i Norge, jag var ju alltid utanför det här A4-rammen. Ja. Mm.
Du berättar också i boken om en förbön som hjälpte din syster, om jag har förstått det.
Just det.
Det här har ju människor väldigt olika åsikter om, huruvida det här funkar eller inte. Men berätta din version.
Min syster Trude, hon föddes med hjärtfel, ett antal, ett, 4 stycken. Hon kunde inte leva som andra normala barn. Hon, när hon hade fysisk aktivitet och sprang, så blev hon blå i ansiktet. Hon fick jättepuls och var tvungen att sluta leka. Och då så fick hon då liksom förbön, givetvis. Och sen en dag när vi var ute på gräsmattan så skulle vi liksom tävla. Jag har alltid varit tävlingsmänniska, så jag har alltid velat tävla mot allt och alla. Och sen plötsligt då fick jag mitt livs chock, för att då plötsligt så sprang hon så in i vassen snabbt. Så hon sprang ifrån mig. Och jag fattade ingenting, och mina föräldrar, de liksom var 17 när det som hände här liksom. Så att för första gången då, och då var väl hon, vad kan hon ha varit, 8 år, ska jag tro. Och då, när de då tog henne till läkarna, så konstaterade han som då var huvudläkare då på sjukhuset i Kongsvinger, som dessutom var humanetiker, hade ju ingen som helst gudstro överhuvudtaget. Han skrev ju då liksom i hennes journal att de påstår att de har bett för henne och att det är Gud som har helat henne. Jag kan inte göra någonting annat än att konstatera att hennes hjärtfel är borta. Flickan är helt normal utan några som helst fysiska hinder eller fysiska åkommor.
Vad tänker du kring det då?
Allt eftersom jag blev äldre och så själv med egna ögon, så är ju det någonting som såklart förändrade hennes liv och liksom vår familj såklart. Men sen har jag varit med om det här i 10-tals länder runt om i världen och sett med egna ögon själv, så att jag vet ju att Gud är verklig, han finns, han hör bön. Han kan göra under, och han kan göra saker och ting som den mänskliga hjärnan har väldigt svårt att processa och också kunna acceptera fullt ut. Mm. Jag tror ju väldigt starkt på Gud, och jag är också väldigt övertygad om att Guds avsikt och Guds längtan, det är ju för att kunna få berika våra liv och hjälpa oss med alla våra problem. Mm. Oavsett om det är praktiska, liksom, om det är relationer, om det är sjukdomar eller vad det nu kan vara. Han önskar vara delaktig i våra liv. Det har jag fått uppleva på väldigt nära håll.
Så vad ville Gud med din fängelsetid?
Det är en väldigt bra fråga, och den ställde jag honom själv faktiskt. Jag fick inte det så kristallklart för mig, men nu när jag med lite perspektiv har kunnat liksom se tillbaka, och även när jag satt inne, så jag intervjuade nästan 200 fångar, skrev 2 böcker. Jag ägnade mig väldigt mycket åt studier och jag läste väldigt mycket. Så att för min egen del så blev det en tid av självrannsakelse såklart. Det blev en tid då jag kände att nu är det dags att förbereda sig. Framgång inträffar när förberedelse möter tillfälle. Jag vände på det och försökte bara göra det bästa utav det. Jag var ju väldigt, alltså jag var väldigt sur, och jag liksom, jag sa till Gud liksom, vad håller du på med? Jag tycker inte om det här, för att annorlunda hade varit om det var så att det hade blivit dömt för att jag hade gjort det. Då hade jag fått skylla mig själv. Och så var ju fallet första och andra gången när jag var sen med inlämning av bokslut. Då var det mitt fel. Men nu hamnade jag på ett plats och i en situation där jag inte hade gjort det som jag hade blivit dömd för. Och den var lite segare, men det tog ett par veckor och sen så hade jag skakat av med det.
Vad var det för något? Nu har inte jag hängt med. Jag tror det var ekonomiska brott du satt in.
Ja, alltså de påstod att då att jag var skyldig då att inte ha betalat skatt och undanhållit pengar. Det var det som jag dömdes för, precis. Vilket jag inte hade gjort.
Så att,
ja. Men där var jag, och det hjälpte inte mig att, liksom att det var så. Men oavsett vad som händer i våra liv, så kommer vi väldigt många kommer i situationer som kan vara oförskyldade, som inte behöver vara självförvållade. Mm. Och då är det viktigt att när draman inträffar att inte bli dramatiska. Och sen också försöka alltid att stanna upp och ställa sig själv frågan, varför är jag här? Vad kan jag göra av den här situationen? Vad kan jag lära mig av det här? Och hur kan jag berika andra människor omkring mig på den plats där jag nu befinner mig?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du gjorde ett antal intervjuer och det här kommer också resultera i en bok då så småningom. Mm. Om kriminalvården från insidan sett.
Ja. Och den kommer att bli en rätt så omvälvande bok, och redan nu så är det inom kriminalvården lite panikartat. Jag har fått 16 visselblåsare som jag har kontakt med, och det kommer en bok där både allt ifrån sexhandel och prostitution på anstalter finns. Och när jag försökte ta upp det här med anstaltschefen och cheferna, så tog det 2 dagar och sen så blev jag slängt iväg till nästa fängelse, och där fick jag inte ha kontakt. Eller...
Men du är inte rädd att du kommer åka in igen då för förtal?
Mm, nej, verkligen inte. Nej, alltså jag har ju så mycket dokumentation. Jag har så otroligt mycket liksom nedskrivet, plus att jag har som sagt var 16 stycken visselblåsare, som alltså personal inom kriminalvården som är
på din sida.
På min sida, och som facket nu i januari gick ut i svenska medier och larmade om all både diskriminering, tystnadskultur, rasism och allting sånt där. Så att folket som jobbar där är ju precis som inom polisen. Och GV Persson säger ju det, att det är ju inte polisen som är problemet, det är ledningen. Och det är exakt samma sak i kriminalvården. De är genomkorrupta, de är ruttna och de behöver bytas ut, för att de är överjävliga, rent ut sagt.
Ta mig tillbaka till första dagen när du skulle gå in i fängelset.
Det var en sån här absurd känsla. Det första var ju att jag kom in i cellen eller rummet, för det var en öppen anstalt. Och det var ju där som jag skulle ha varit hela tiden egentligen. Och enligt planen och lagen så var det ju planerat för att jag skulle varit ute 25 april förra året. Men jag kom inte ut förrän 3 februari i år. Men grejen var ju den att jag passade ju inte in där överhuvudtaget. Och jag såg ju väldigt snabbt också att det var väldigt mycket trasiga människor. Det var alltid från dementa gamla män som kissade på sig. Alltså de skulle heller inte vara där. De skulle ha helt andra faciliteter och förvaras i. Det var väldigt mycket, vilket förvånade mig, det var väldigt mycket erkännande från de som satt där. De som, majoriteten av de som satt där, de sa, vi fuckade upp liksom. Så jag åkte dit.
Men är det som, du vet, när man ser en amerikansk film, att man får ta av sig sina kläder, man blir kroppsvisiterad och sen får man en dräkt och så går man in?
Både ja och nej. Alltså på första anstalten, då var det klädbyte såklart. Jag ringde ju till anstalten veckan innan liksom, och frågade hur mycket kläder jag fick ta med mig, liksom, och träningskläder och allt sånt där. Så att jag var helt ute och cyklade, jag hade ingen aning om någonting. Och allt eftersom jag transporterades runt mellan olika fängelser i både fotbojor och midjebälten och handklovar liksom, och så insåg jag liksom att när jag växte upp så lärde mina föräldrar mig att jag skulle knyta mina skor. Och det har jag fortsatt med sedan dess. När jag kom in i några av fängelserna, då insåg jag liksom att det var problematiskt. Då innebar det att då var du redo att slåss.
Jaha, är det ett sånt tecken?
så där är så mycket signalspråk och signaltecken som finns där inne som civila livet aldrig har reflekterat eller funderat på. Så man har lärt sig ganska mycket och man har också liksom fått mycket fantastiska samtal med människor. Jag satt ju med allt ifrån underhugga till dödspatrullen, till våldtäktsmän, till trippelmördare och dubbelmördare och yxmördare och allt vad det var för någonting. Det var en bizarr berg- och dalbana som jag befann mig i under ett drygt år. Man lär sig saker och man förstår saker och man får mycket större ödmjukhet inför saker och ting. Man får väldigt stark empati. Och för min egen del så försökte jag också att hjälpa så många som jag kunde också. Allt ifrån att hitta tillbaka till sin barnatro, liksom hitta tillbaka liksom till Gud, till att hjälpa dem att skriva överklaganden och skriva till JK och justitieombudsmannen och allt vad det var. Så att det var ofta så var det kö utanför min cell av fångar som ville ha hjälp med skrift och formuleringar för sin egen del.
Kunde du hjälpa dig själv där inne då?
Ja, alltså jag hade ju fokus på en enda sak och det var att skriva två böcker där. Att studera och fördjupa mig liksom i min egen utveckling, både mänskligt och andligt. Så för mig så var det ju ett års bibelskola att återupptäcka och återkoppla och fördjupa mig i min tro som ju är starkare än vad den någonsin har varit.
Hur var första kvällen då? Hade du ensam cell? Eller?
Jag hade ensam cell där sån. Den var tråkig och den var liksom ännu mer bizarr. Så att jag läste en dikt som en som hade suttit på rummet hade rispat in i väggen där sån, som gjorde mig väldigt berörd. Så att jag var väldigt emotionell de första dagarna. Saknade barnen såklart. Liksom hade svårt att liksom finna mig i den situation jag befann mig i.
Grät du när du var i fängelse?
Ja, det gjorde jag.
Redan första dagen, eller?
Nej, inte första dagen. Inte första dagen, men man saknade ju barnen. Det var så bisarrt hela situationen. Det var verkligen absurd. Så att jag försökte bara liksom och samla mig och sen så gick jag tillbaka in i cellen och försökte att få ner på tryck eller på papper det som jag tänkte och det som jag kände. Så att en sak som jag lärde mig, det var att frihet är någonting som inte har någonting att göra med om du är ute eller inne, om du är innelåst eller om du är själv liksom på en stor fjälltopp. Alltså frihet är någonting som det handlar om insidan och hjärtat. Och det också var ju fantastiskt spännande också att lära mig och också praktisera det som jag själv i åratal har föreläst och hjälpt och korsat andra med. Just det här liksom att det som jag alltid också har sagt, att jag vill inte bara leverera ett budskap, jag önskar att vara ett budskap. Så då måste ju finnas också en koppling mellan det som man säger och det man gör och det man tror på och sen praktiserar.
Tack så mycket, Runar Sjögård.
Tack själv, Lotta.
Och så får vi höras framöver.
Ja, det hoppas jag. Tusen tack.
Samtalet med Runar får mig att fundera på det här med tro, hopp och kärlek. Och inte minst ordet förlåt och dess betydelse. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? Och tills dess så hör du mig, Lotta Bromé, efter 4, måndag till fredag på Mix Megapol.
Podplay, en del av